Ibland när folk frågar om man gör skisser innan man sätter igång en stor målning förstår jag inte vad de menar. Att måla är som att knulla. Målning är ju närvaro. Stunder av materialiserad, klar tanke. Och den närmaste upplevelsen av att bara vara en kropp. Ett verktyg i friktion mellan färg, duk och hand. Du målar saker som de känns. En stickad tröja kan kännas som en rustning. Och tunn hud så genomskinlig att du kan se igenom den. Och då ska de målas på det sättet. När ni säger skiss, är det en liten målning ni menar då? En förberedelse för en annan? Det finns ingen skiss. Du skissar inte ett knull. Du är där och då och du ger allt. Det är målningen. Jag heter Sara Vide Eriksson och är konstnär. Jag har en tatuering på ena armen. Min pappa sa att jag aldrig skulle tatuera mig för då kunde jag inte bli spion. Men den här var jag tvungen att göra. Dessutom när han plötsligt dog i New York och vi fick identifiera honom där han stod uppställd, nedfryst i ett kylrum på New York flygplats, upptäckte vi att han visst hade en tatuering. Ett litet hjärta på bröstet. Så alla regler är ju till för att brytas. Men det visste vi ju, för det hade han också lärt oss. Och att bästa sättet att lära sig se är att teckna. Som när han sa åt mig att gå till tågstationen i Bollnäs och teckna hundratals cyklar. Bara för att jag skulle upptäcka att jag egentligen inte visste hur en cykel ser ut. Det är en bra lektion i ödmjukhet inför hur världen är anskaffad och vad vi tror vi vet om den. Innan jag nyss skilde mig för att jag åkte med en isbrytare över ishavet i 2 månader bodde jag i en gammal skola som jag också hade ateljé i. Jag målade i skolsalen under sovrummet. Plötsligt en natt vaknade jag av att några ropade på mig från skolgården utanför. Jag ställde mig upp och går mot fönstret. Där nere i den kalla morgonen stod alla mina hjältar i 3 lag. En grupp med skulptörerna. En med video- och performancekonstnärerna. Bastian Ade stod för fan där. Han som gjorde In Search of the Miraculous 1975- där han satte upp videokameran på stranden och sen seglade iväg på havet i en liten båt utan att någonsin komma tillbaka. Men framförallt, där stod de, målarna. Jag gick tyst och ställde mig längst bak i deras lag. Och jag var så glad över att ha en flock, ett syfte. Så som en komärkning eller numret på en travhäst står det Hunter, Gatherer, Painter, jägare, samlare, målare, skrivet på min högerarm. De orden är en påminnelse om måleriets ursprung och min tillhörighet. Om att jag är en länk i en lång kedja som började innan mig och som fortsätter efteråt. Bestående av alla oss som vikt våra liv åt och klottra på grottväggar. För oavsett världens alla kunskapshierarkier är det ju det ordlösa som rymmer de största motsättningarna. Just för att det saknar fast form. Det kan vara det ärligaste, skamligaste, smutsigaste i det allra klaraste ljuset. Bilden som metod rymmer hela det spektrat mellan ytterligheter. Som känslan av att hata och älska någon på samma gång. Måleri är så märkligt för det är statiskt. Det skär genom tid och rum, står still. Så tänker jag när jag står framför de egyptiska målningarna i gravkatakomberna. Men samtidigt är det så otroligt oformligt i sin process. För innan en målning är färdig har en bokstavligen inga gränser. Kanske inte efteråt heller. Och hur ofta umgås du med materia som saknar gränser? Som inte har en form? Allvarligt. They say that God is in the deep.
see I am the lonely man of Galilee.
And I miss my baby. I miss him all through the night. Gonna kill my baby. And stars are shining bright.
Jag hade målat en serie målningar som hette She-Wolf, som handlar om alla killar jag haft under en tid. Jag stod bakom och tryckte skrevet mot dem, liksom flåsade dem i nacken, medan mina handfallna händer hängde förlamat längs med sidorna. Jag tänkte på varulven och hur den alltid förstör det som den älskar allra mest, och sen slits itu av sin egen oförmåga. Så jävla dum i huvudet. Efter ett tag förstod jag att jag behövde fler killar för att kunna göra fler målningar. För att känna mer, måla mer. Jag minns att jag satt på klipporna i Fredhäll och hånglade med en juridikstudent. Men att det inte kunde bli en målning. För det var inte på riktigt. Det var inte på liv och död, och det måste måleri vara. Det tänker jag på varje dag. Jag flyttade till Stockholm för att jag ville lära mig att teckna. Skulle jag inte bli egyptolog skulle jag bli illustratör. Men på en förberedande konstskola sa en lärare att jag nog inte vill göra någon annans bilder än mina egna. Och efter ett tag började jag på Mejan. Jag bodde såklart i ateljén fast man inte fick, tack. Jag sov under paletten och försökte måla ett landskap. Som liksom satt fast, slet och brände inuti mig. Några år senare stod jag i en källarlokal på Kungsholmen med ganska lågt i tak och inga fönster. Och undrade hur jag skulle kunna pressa det inre mot det yttre. Jag hade svurit att jag aldrig skulle flytta tillbaka till Hälsingland. Jag var livrädd för att hon bodde där. Ljög om vem jag var när jag var där. Annars trodde jag att hatblickarna skulle bränna i pannan. Duckade i framsätet om jag såg en bil som påminde om hennes på parkeringen i Alfta. Men när jag ärvde skolan i Älvkarhed och flyttade dit kände jag att fuck this. Det här är mitt landskap lika mycket som någon annans. Det är platsen som format mig. I de här skogarna var jag ett sandkorn men kom tillbaka som sten. Jag kom på att jag kan använda landskapet för att tala om något som är mer än en fysisk plats. På samma sätt som jag använder min egen kropp för att tala om vad vi alla känner. Precis som Jack Nicholson lånar ut sin egen ilska till en roll. Hälsingland i sig är inte viktigt. Jag skiter på sätt och vis i den här platsen. Den är inte speciell i sig. Jag kommer kanske lämna den sen. Varför den varit viktig för mig är för att den rymmer alla de erfarenheter jag kan utgå ifrån. Den är som ett bibliotek av fysiska förnimmelser som jag kan spänna mot måleriet. Jag vet vad ljuset är som kallast längst in på våren. Hur sandmåarna känns efter frost och hur det är att skrapa upp hela ansiktet när man släpas efter hästen i 2 kilometer. Och hur det känns att slå svanskotan i kärle så att man tappar andan.
I walk down the steps to the barroom so I can get a drink with my demoness friend, and I see if he can call me babe and if I can call her baby. But she had told me you can call me Tin, your friend, and listen to the trick now. Invite my friends, darling, and we'll have a little trick now.
Figurerna i målningarna som ni ibland säger ser ut som mig tänker jag på som avatarer eller kroppar som jag kan skicka ut för att göra saker jag kanske inte annars skulle göra. De befinner sig i ett gränsland mellan människa och natur, mellan myt och verklighet. De gör saker som kan likna ritualer, men ofta handlar det nog mest om att försöka hantera eller bemästra sin omgivning. Att bära, dölja eller förvandla något. Jag tänker på dem som figurer som bär på drömmar och begär, nästan som arketyper. Genom dem kan jag visa känslor som vi alla delar. Där landskapet inte bara är en bakgrund, utan en motpart som man tvingas förhålla sig till. Jag tror att måleriet kom till mig för att jag behövde befästa något. Bevisa att något var verkligt och sätta det på pränt. Jag blev alltid lämnad i fred när jag målade, och jag förstod att genom att måla kunde jag bevisa att vissa saker kändes, och hur starkt eller svagt det kunde vara. Hur mjukt tyg kunde kännas mot läpparna, hur skönt utanförskapet kunde vara, men också hur ensamt det var att stå utanför. Jag liksom är i målningarna innan jag målar dem. Det handlar ganska mycket om att jag behöver förkroppsliga motivet innan det blir en målning. Jag måste lagra upplevelsen i min egen kropp. Jag behöver veta hur det känns när kläderna blir tunga av vatten, hur kylan biter i huden eller hur balansen förskjuts när marken sviker i en brant slänt. När jag sen står i ateljén kan jag måla utifrån den direkta känslan. Det ger måleriet en tyngd och en närvaro som jag aldrig skulle kunna tänka mig fram till. För så är fenomenologi. Jag blir fan gråtmild när jag tänker på det verktyg som måleriet är för mig. Fast det kunde kännas som tredje världskriget pågick runt mig, fick jag sitta under den där glaskupan när jag växte upp. Jag blev uppmuntrad att vara där. Det är den största gåvan jag fått, för där fick jag en flodbank jag kunde dåna fram mellan. Varje gång högerarmen vevar på i ateljén påminner den mig om att måleriet inte är något isolerat eller intellektuellt. Det är något djupt mänskligt och ursprungligt. Ett sätt att förhålla sig till världen som vi har ägnat oss åt i tusentals år. För övrigt har jag bara två regler jag lever efter. Den ena är att jag bara får röka 25 mil söder eller norr om ateljén. Jag gör givetvis undantag för fester eller när någon ringer och jag måste prata i telefon. En annan regel jag har är att jag ska testa allting en gång, vilket resulterat i att jag har testat nästan alla droger en gång och har ett barn. Ibland frågar folk när en målning är färdig. Det finns bara ett svar. Det känns i kroppen. Det kan gå långsamt och det kan vara tråkigt. Men sen en dag känner du hur den sluter sig som en mussla framför dina ögon. Det är en känsla som har likhet med att ett underliv drar efter andan eller suger tag inåt. Det är ett stadie som kan infinna sig när ljus, materia och färg faller och lägger sig till rätta. På plats. Ytan blir stum, oknäckbar, hel. Duken blir tredimensionell och istället för att vara något ofärdigt börjar målningen hävda att den är sin egen. Den börjar andas. Och den är plötsligt ganska ointressant. Ibland när jag kommer hem och vill visa den för någon, titta vad jag har gjort idag, har jag glömt att ta en bild på den med telefonen. Det händer när de är som bäst. Att de blir ointressanta för mig i samma sekund de har stängt så jag glömmer dokumentera dem. De som jag krigar med skulle jag aldrig glömma att ta en bild på. Jag plåtar dem från alla håll och kanter. Jag kan ligga i sängen på natten och titta på dem i timmar samtidigt som jag nästan mår illa. Innan jag gick på isbrytaren var jag på Munkmuseet i Oslo. När man är runt andra målningar, bra målningar, det blir så intensivt. Som en bröstvårta som sugs för hårt. Jag kan inte hålla kvar blicken, vara bredvid. Syret tar slut. Näsvingarna dras inåt av ett tryck över bröstet. Det sista andetaget hänger i bröstkorgen och jag måste vända mig bort. Och ändå känns det inte fattigt. Det känns fullbordat. Det finns en inre logik i mig där vissa målningar måste vara större och andra mindre. De största målningarna är hittills 9 meter långa och 4 meter höga. För vissa bilder är larger than life. De ska ha makt över oss. Jag ska inte kunna flytta dem i ateljén själv. Och de minsta ska vara så små att de får plats i BH när de åker tunnelbana. För så är vissa saker, som ett minne som ingen annan kan se. När en målning är större än dig tvingas du förhålla dig till den fysiskt, inte bara intellektuellt. Du måste röra på huvudet, blicken. Du vet inte vad helheten innebär förrän du rört dig, backat, gått i sidled framför den. Är de rätt gjorda så ska det vara så att du börjar tänka på din egen kropp. Som när en målning råkade välta över min hund Larry. Hon gick aldrig mer in i ateljén efter det, vilket är en rimlig reaktion. Det finns en poäng med att förstå saker med kroppen innan man gör det med intellektet. Du kan få syn på ganska obekväma saker som du plötsligt står framför, men som du skulle försöka navigera bort ifrån om du hade närmat dig dem med huvudet först. Eller så skulle du inte ha närmat dig dem alls. Människor är förvånansvärt ointresserade av att närma sig saker som ställer våra åsikter och antaganden om hur världen ser ut på ända. Därför kan man praktisera måleri som filosofi. Det kan vara ett sätt att vrida om huvudet på sig själv och ibland på andra. Men för att det ska ske måste människor möta målningar i verkligheten. Inte titta på en bild av dem och sen tro att man har sett dem. För vad händer med skala och form när den trycks ned och ihop? Jo, den påverkar dig inte längre. Därför borde det vara förbjudet att fotografera målningar. Att titta på ett foto av en målning är som att titta på en bild av en massage. Du googlar upp en random bild av en massage på internet, tittar på den och säger sen huruvida det är en bra massage eller ej. Så funkar inte massage och inte bra måleri heller. Det börjar alltid ta fatt, ibland ömsint. Och ju mer färg som hängs upp, desto mer grisigt, hårdhänt och fysiskt blir det. Och parallellt med att man navigerar genom den terrängen i måleriet, gör man samma resa i det inre, vare sig man vill eller inte. Vissa erfarenheter bör vara osagda, och då brukar jag låta dem vara omålade och behålla den råa bomullsdukens egen färg. Inte för att de partierna är oviktiga, snarare tvärtom. Kanske innehåller de mest, men ändå minst, färg. Det som händer i ateljén är en fortsättning på det jag börjat på långt innan. Jag drömmer innan jag är på plats i ateljén om hur jag ska lägga på färgen. Hur proportionerna mellan min kropp och duken ska vara. Hur jag ska röra mig framför målningen. Hur den ska tvinga mig att röra mig, ducka och niga. Och hur jag kommer hålla andan när jag lägger på det där blå. Jag tänker ibland på den färdiga målningen som ett avtryck av något som har skett. Ett bevis på en koreografi som nu är fryst i färg. Det finns en likhet med att jaga och måla, tänker jag. Hur man smyger, håller andan för att inte bli upptäckt, för att smälta in i omgivningen. Nästan brännas ut i kanterna. Som en nukleär skugga i den omtilläggande snön, tyst rör sig framåt, glidande på skidor högst upp på 2 meter djup snö. Och precis som den bästa jägaren måste göra måste du, när du målar, börja andas som tjädern. Nej, jag menar målningen. Har ens lilla lätta, nästan andfådda andetag tar liksom plötsligt plats i ditt bröst. Eller du låter plötsligt som en brunstig älgko. Och det är inte att du försöker vara som. Du imiterar inte. Du blir. Byter skepnad. För att förstå den du följer efter, rör dig som den, tänker som den. Det är en märklig sorts empati. Att jaga sitt motiv så nära att man känner i bröstkorgen. Så gör den bästa jägaren och den bästa målaren. Om man har en häst eller ett skepp så kan man ta sig genom terräng där man annars inte kommer fram. Jag hade en ponny och mellan leråkrarna och skogen och bergen kunde jag navigera med den där extra kroppen mellan benen. Jag kunde be henne göra saker jag själv inte vågade. Jag kunde plåga henne på samma sätt som andra plågade mig. Jag kunde lita på henne och på det sättet komma på vad jag själv klarade av. Framförallt kunde jag försvinna med henne. Försvinna genom att uppgå i något annat. Smälta ihop med något större och oformligare än allt annat som alltid omger oss. Till exempel som fyra väggar och ett tak. En familj eller känslan av att sitta fast. En gång tvingade jag henne gå ner i en myr. Eller vi skulle bara gå över. Och som hästar är så vet de precis vart man ska gå. På samma sätt som vi behöver anpassa våra sinnen när vi började gå med skor. För att vi inte längre märkte när marken blev mjukare, mossan våtare och det klafsade om fötterna. Hur som helst, precis så kan en kropp som inte är min, men som ändå är min eftersom jag gränslar den och styr den, känna. Nej, vi ska inte gå ut här. Det här är farligt. Det är bottenlöst. Och det visste ju jag. Men jag ville att hon skulle göra det ändå. På samma sätt som någon annan tvingade mig att göra saker som jag inte ville eller borde. På samma sätt som mina baselines hela tiden flyttades. På samma sätt som mina känslor och instinkter förminskades så ville jag göra samma mot henne. Jag tvingade henne. Jag ramade in henne med benen. Hon krängde, vägrade, spändes under mina lår och efter ett tag började hon motvilligt röra sig över myren. För det fanns bara en väg och det var framåt. Och jag kände att jag vann. Alla som gått på en myr vet hur den suger fast i dig. Hur bitar av land blandas som en diarré med det bottenlösa. Hur vatten och mark bara är tillsammans. Vi började röra oss snabbare för att inte sjunka ner. Och till slut blev det så farligt att hon stannade. Och då satt vi fast. Ju mer hon kämpade, desto fortare sjönk vi. Jag gled av på sidan. Hon slog med frambenen ett tag. Men när myren sög fast frambenen orkade hon inte längre. Jag minns när vattenlinjen började nå min nya stubbensadel som jag fått på posten av min pappa som jag inte träffade så ofta. Och det skar i tiden. Och det enda jag kunde tänka på var att vattnet får inte nå lädret för alla vet vad som händer med läder som blir vått. Till slut var allt under vatten. Hela sadeln, halva manen. Bara det uppsträckta hästhuvudet stack upp och jag såg det där röda längst in i näsborrarna. Hur hon satt fast och kämpade för sitt liv. Och ögonvitorna som snurrade runt. När det händer ser hästarnas ögon plötsligt ut som en kos ögon. Annars är de så olika. Jag bad Gud, jag slog henne, svor, skrek, drog i betslet så att tränset åkte över öronen. Hatade henne för att hon var svag. För att hon började ge upp och det var läskigt. Hon kämpade inte längre. Hon började vila sig, ge efter. Jag bröt små tallar som växte på myren, som små dvärgträd, slet upp dem med rötterna, tryckte dem under henne, pallade upp kroppen och var rädd för hovarna i vatten. Man ska alltid akta sig för hovarna i vatten. Tänkte på hur det skulle kännas om hon knäckte mina svaga fjortisarmar och undrade hur det kunde komma sig att tallarna ändå var så lika mina armar. Armarna, nej jag menar tallarna, la sig som en matt. Eller någon slags struktur under hennes framben och jag skrek till henne och hon gjorde ett sista försök. Det var vitt sjöskum bakom öronen på henne av svett. Det kom som en öronbedövande smäll i hela skogen. Som ett vakuum som släppte hela den gula kroppen. Hon hade samma färg som myrens gräs men nu var allt blött, mörkare och kallare. Som av ett bad av obränd umbra. Allt var stilla innan för att det satt fast. Nu var allt i rörelse. Nu var det okontrollerbart och hon kastade sig framåt för att inte fastna. Hon slog med frambenen. Bogen föll framstupa om och om igen. Dunkade ner i myren. Jag höll jämna steg, sjönk ner i gungflyn till bröstet. Försökte passa mig för hovarna. Så slog vi oss framåt genom det våta, mossiga tills vi nådde kanten. Ibland när man pratar om våld med folk som inte blivit utsatta för våld så tror de att det är något man kan stoppa, härbärgera i sig själv efteråt. Grejen är att våld är som ett klot som alltid rullar och har det rullat mot dig kan du bara inte svälja det. Du kommer fortsätta rulla. Antingen in i dig själv, med dig själv i eller ut mot andra. I bästa fall kan du rulla mot målningar. För det är en grundläggande urkraft. I naturen är våldet en förutsättning för liv, i brytningen, i kretsloppet, i hur något måste ge vika för att något annat ska kunna växa. Samma sak gäller för skapandeprocessen. När man målar bygger man upp och bryter ner. Jag tvingar färgen att bli till något den inte var förut. Min kropp, mina leder, slits ned medan målningarna tar form. Våldet finns i våra begär och i vår längtan också. En vilja förenas med något eller bemästra det. Jag vill vara i det där sköra gränslandet där våldet möter ömheten. I det där mötet där uppstår en laddning. Där man på samma gång är utlämnad åt krafterna, samtidigt som man kan styra dem. Både offer och förövare. En sak som skiftade mig en gång när jag knivhotade min mamma för att försvara någon som jag brydde mig om var känslan av hur makten försköts. En bra sak hände efter det. Jag blev hel för jag fick makt över någon som haft makt över mig. Jag la något under mig, steg som fågel Fenix, hög på min egen förmåga, och jag var inte längre svag med förlamade tassar. Det var en ontologisk kollision där jag klev ut ur offrets passivitet och in i rovdjurets logik. Det är kroppsminnet. Att den enda vägen är framåt, även om man är så rädd. Och den avgrundsdjupa insikten om att våldet är ett val. Det balanserar jag än idag på när jag målar. Det heter inte tavlor förresten. Kan ni sluta säga det om målningar? Jag blir så provocerad. En tavla är en dekoration. Något avslutat och domesticerat. En målning är en händelse. En konsekvens av en urladdning. Jag blir lika provocerad av det som när folk tror att naturen är god. Ingenting är gott med naturen, inte ont heller. Idén om den goda naturen är en dömande position. Det är överjaget som från en bekväm distans och en moralisk självtvätt betraktar helheten utan verklig anknytning. I den processen förvandlas naturen från något fysiskt, hänsynslöst, till en abstrakt princip, och man älskar inte naturen för vad den faktiskt är. Ett amoraliskt system styrt av slump och nödvändighet, utan man älskar idén om den. Det är en projektion där naturen får agera ställföreträdande ideal för allt det vi tycker att människan saknar. Jag tror att alla de som faktiskt någon gång nästan dukat under i en myr eller under en vandring som jägarsoldat eller i en öken utan vatten kan förstå just det här rummet av amoralism. Trots min paradoxala hållning så finns det ingen skiljelinje. Vi är en del av samma sjudande, likgiltiga och driftstyrda helhet, och ingen behöver känna skuld över det. Om jag dör i bäcken rinner vattnet runt min kropp och björkarna växer upp bredvid och allting fortsätter att pågå utan skuld. Vi är alla en del av ett maskineri som bara bryr sig om att fortsätta att existera till varje pris. Genom att ge drifterna en form utplånas mellanrummet mellan idéerna, skapandet och den fysiska världen. Konsten blir ett eget kärnämne, lika hänsynslös och likgiltig inför mänsklig moral som ett rovdjur. Eller som Agnes Martin beskrev naturen: "Nature is conquest, possession, eating, sleeping. It's a hungry thing." Just i denna moraliska zon är konsten fri. Det är en frihet värd att försvara. För genom att acceptera det driftdrivna kan konsten paradoxalt nog bli viktlös. Som Martin också skrev: "The empty form goes all the way to heaven." I det kraftfältet får konsten, precis som våldet, en form som inte förstör utan förvandlar. Ett träd som ska nå upp till himlen måste ha rötter som sträcker sig ända ner i helvetet. Det är därför ni kan lita på konsten, även när ni kämpar med den. Ni som är lika lätta att stridsleda som katter. En sak som kan hjälpa i den konstnärliga processen, för den krisar alltid innan något är färdigt eller uttalat, är att försöka lobotomera sig själv. Där och då kan du röra dig fritt som en ekorre mellan det höga och det låga. Lika förvånad som man är över att man har tagit sig hem från krogen utan ett enda minne, efter att ha rört sig över broar och under akvedukter för att plötsligt, med dreglande mun, vakna nedbäddad med vatten bredvid sig. På samma sätt och lika ömsint kan du lita på processen i ateljén. Litar du på den så landar du i mål. Det är en mystisk process som jag inte vill förstå analytiskt. Det är olagligt att skärskåda den, men den fungerar. Stora släpet var packat. Ni vet det som det går in en hel skoter i under kåpan. På det låg IKEA-kassa med kläder, min finska hockeytrunk, skidor, en vindunk, en whiskyflaska, oroväckande många tändvätskeflaskor, engångsgrillar och ett halvt dussin bensindunkar i olika storlekar. Allt hade vält ut under färden och smärtsades tillsammans som i en kalops. När vi tankade i Arjeplog fyllde vi på dunkarna och la en presenning över kaospackningen så den inte skulle bli dammig efter grusvägen. Vägen var dålig, blöt och ändå hård. Men efter ett tag var vi framme hos Hilding, drygt 80 år med smala vackra ögon i Ardnas med ett renstängsel runt gården. Vi köpte med mjölk och tobak för det är typ 2 timmar till affären för hans del. Vi travade allt på slädarna i såna där stora säckar. Ni vet de som är som grovt vävd målarduk fast i plast. Jag gillar de breda handtagen sådana säckar har. Sådana borde målningarna ha också. Apropå det här med slädarna funderar jag på hur jag ska sätta fast målningarna på vagnarna de ska stå på i Liljevalchs. Ingenting ska sitta fast. Allt ska vara i rörelse. Målningarna ska, oavsett om de är 6 meter stora, som den jag målar nu i ateljén, driva fritt i utställningen på de där vagnarna. 6 meter är för övrigt inte ens stort. De största isflaken som jag såg vältra sig mot isbrytarens kanter vägde säkert 70 ton. Så ni vet så blir sådana ganska höga när de ställer sig som en obstinat stegrande häst framför nosen på dig. Fundera på att binda fast målningarna på vagnarna. Måste fråga Adam från båten om han kan visa mig alla knoparna igen. Är blind för att komma ihåg knopar, även om det var det enda vi gjorde i mässen efter lunchen. Som den gången när jag drack kaffe och Nicky band fast mig i stolen med en smugglarstek. Skoten är svart och stor och lång och det är den 50 årstiden. Slädarna är tajt åtdragna och jag får inte in ett finger mellan spännbanden. Med hjälmarna och visiren på kan man inte se vem som är under dräkten. Den nya versionen skoter overall är av en annan sort. Eller så bara de här dyrare. Jag minns den skoter overall jag brukade ha i kallfarstund när jag var tonåring. När hästen var hungrig på morgonen kröp jag naken ner i det militärgröna nylonfodralet med det iskalla orangea fodret i. Och i den gick jag mer sovande än vaken ut och gav henne hö. Hur de alltid gnäggade i mörkret när jag kom. Kanske låg de ner och reste sig och jag älskade det ljudet. Som klumpiga elefanter som reser sig på ett mjukt vadderat golv. Sen slängde jag in höet och gick och la mig igen. Lukten av hö stack i näsan när jag kall låg mellan lakanen igen. Nästa gång jag kom ut, antagligen lite för sent, luktade instängd frustrerad häst och stank fränt av ammoniak. När jag ledde en häst på varje sida så studsade de bredvid mig som 2 drakar. Kanske slant jag med fötterna på isfläckarna på gårdsplan och som jag minns det hade jag inte ens skor på mig. Vi drar med skoten först över ett delta i älven. Om 2 veckor är isen borta där. Då måste man köra rakt över öppet vatten. Nu har älven runnit under isen samtidigt som den kränkt och växt och det är som stora bulor som liksom fruset slickar stenarna i fåran. Vi drar vidare över den första myren, sen den andra. Det går uppåt och skuggorna är så där blå att om jag målade dem så skulle ni inte tro mig. Jag brukar ofta tänka på att vi är så vana att se saker med föreställningar mer än med ögon eller sinnen. Så att när jag målar dem som de är så tror ni mig inte. Snart kommer vi upp på kalfjället och när man rör sig uppåt uppåt ser man inte slutet på något. Horisonten är så nära och snödrevet drar som en brudslöja över skaren. Och jag fryser inte ens någonstans, fast vi på sjöarna mellan fjällen kör i 100 km i timmen. Jag tittar bakåt för att se att slädarna sitter på och jag ser hur de dansar upp och ner. Och det är lite med livet som insats jag vänder mig om. Ibland brukar Nicke säga att jag har extremt låg självbevarelsedrift. Och det är fan mig den bästa komplimang någon har gett mig. Det är så med måleriet. Man måste våga vara dum. Och man måste ha förmågan att helt uppgå i sina motiv. I det man åtrår. Annars kan man inte måla landskap som insidan på en människa. Jag har så länge trott att färg är representativt. Att färgen ska beskriva det som är. Att det finns en sanning i färg. Men jag börjar sakta förstå att inga sanningar finns. Färg är nog aldrig det jag tror att det är. Någon sa en gång att kom ihåg att du inte har redovisningsplikt när du målar. Och det var ett bra råd i många år. Men kanske är det relevantare innan man målar det som man tror är en sista målning. När jag blev sjuk, innan jag fick cellgifter som jag från och med då äter varje vecka och den där sprutan jag tar i låret på onsdagar, så kanske det var mer hjälpsamt. Då målade jag kanske mer för andra, för att förstå eller för att bli förstådd. Det som händer när man tror att man målar sin sista målning är att man hänger på kanten och ingenting betyder något längre och du har aldrig varit mer fri. Färg är det vi kan tro att det kan vara. Som ishavet jag målar i ateljén nu. Det vi läser som is är djupt, djupt lila. Med små vassa duttar av turkost. Det blir ett golv av is över ett hav som är kallare än minusgrader men som ändå inte fryser. Vi kan gå på den isen. Fast det är 4000 meter av mörker ner till botten. Men den här isen är inte ett golv. Det är lila, blått. Varma toner som möter kalla toner, lagd i en rytm över en duk som är spänd som en trumma. Det finns en magi som jag praktiserar varje dag i ateljén. Jag har de senaste 10 åren utvecklat något slags absolut gehör för att blanda färg. Även om jag skryter mitt max nu så skulle ni ändå inte förstå hur coolt det här är. Jag kan titta på en färg. Om ni stod bredvid skulle jag fråga er, vad är det för färg? Ni kanske säger vitt, om det är snö. Eller purpur, om ni mot förmodan inte tänker på vad snö är, utan hur snön ser ut. Men sen kan jag med lätta tryck på mina stora holländska feta tuber av färg portionera ut små skitkorvar, stora som tummar, blanda ihop dem som en pizzabagare nonchalant lägger på sås, och här kommer magin in. Färgen kan bli exakt den rätta, alltså exakt, utan omtag, under min palettkniv, i ett svep. Ibland går det åt helvete ändå såklart. Då kan jag blanda och blanda i vad som känns som timmar. Men det kan i slutändan bli is. Fruset vatten som påminner om hur skört något är. Något som känns så absolut oförstörbart evigt. Men som bara är en skorpa som håller en annan verklighet från just din verklighet. Ett skikt som håller ljus skild från mörkret under. Färg är alltså det vi vill tro att det kan vara. Det handlar med andra ord om ren manipulation. Eller alkemi.
Lifting the lid, there's a show going on.
Måleri handlar alltså om att stämma mörker och ljus. För ingenting är ljust om det inte finns tillräckligt mycket mörker runt omkring. Det är därför det är idiotiskt att börja på en vit duk. Jag börjar alltid på en bomullsduk, för jag hatar linneduk, som jag först grunderar med harlim, alltså kokt hare, som sträcker duken och sen ett lager bokbindalim på det. Man isolerar alltså duken med en grundering för att oljan inte ska dras ur färgen och blöda ut i underlaget. Både harlimmet och bokbindalimmet är genomskinliga, så duken har, när den är spänd och jag ska måla på den, bomullens egen oblekta färg. Och det tycker jag är viktigt, för jag vill att det ska vara ärligt. Jag vill att ljuset som ska komma genom duken, där jag sparar ut det, eller det syns genom de tunna, släpiga partierna av oljefärg, det ska vara ljuset av sin egen materialitet. Inte någon jävla grundering som är vitare än något annat som finns i den här världen. För vilket jävla hyckleri skulle det vara att göra en start på? Att ens göra något antagande på? Något du märker när du målar bredvid mig i ateljén. När vi omsorgsfullt lägger på en piska av färgen med palettkniven och sen backar genom hela rummet utan att ta bort blicken från målningen, är hur något som ser ut som ett gytter när vi står med näsa mot det faller på plats och skapar en helhet när vi står tillräckligt långt borta. Precis som ett system eller en ordning. Jag är alltid rädd när jag backar att jag ska snubbla över något. Det kan ändå vara grejer på golvet eller en vagn med något. Och det har hänt ganska många gånger att jag rasat in baklänges i olika sattyg. Men rädslan får aldrig göra att jag viker ner blicken. Väl där längst bak kniper vi ihop med läpparna och utan att släppa blicken rör vi oss framåt igen. Och så gör vi det om och om igen. Som ett gummiband. Ibland i timmar i sträck. Det du ser när du tandemmålar med mig, när vi lägger på färgen, är att allt som är ljust flyttar fram saker mot dig. Och allt som är mörkt flyttar bak dem, ger avstånd, djup. Gör att horisonten, eller slutsatsen, flyttar längre bak. Dit du inte längre kan nå den lättvindigt, med handen eller medvetandet. För vem vill bli skedmatad med poesi? Det är på det här sättet, när man ser världen genom måleri, som ingenting blir svartvitt. För att klargöra kan jag berätta om varför målare är de värsta människorna som finns. Eller vi är inte de värsta, vi är lika dåliga som alla andra. Men vi lever inte i illusionen som många av er andra lever i. Vi tror inte att vi är goda. För vi ställs mot våra tillkortakommanden varje dag. Varje dag möter vi vad vår hand misslyckas med och folk kan fan brytas ned av mindre. När man börjar måla är det så jävla jobbigt. Jag minns en gång på en förberedande konstskola när vi hade en känd målare som kom och föreläste. Och jag, efter att hon pratat klart, blygt räckte upp armen och frågade med bävan om hon verkligen målade varje dag. Min upplevelse av att måla var nämligen som att tugga mat, men som utan tänder. Du gapar och stoppar in knäckebröd, mjuka saker, pressar uppåt gommen och försöker ta in det i din kropp genom att trycka sönder det. Det fastnar, det kletar, det river i munköttet. Det är fruktansvärt jobbigt om så bara 10 minuter om dagen. Det finns en film på Francis Bacon när han pratar om vad han gör med målningarna. Och i takt med att kameran zoomar in ser man hur han njuter och som en järv, som en hungrig, sugen bäst med korta ben och stora fötter, slickar sig om munnen när han säger "I record people." Och jag förstår honom. Man samlar på tillstånd och ibland kan man genom måleriet få erfarenheter som inte är sina egna. Jag kan hämta hem grejer som du inte vill ge bort. Och jag kan veta saker som du inte vill att jag ska veta. Och den filmen får mig att tänka på en underbar meme som jag sett på Instagram som beskriver precis det här mörkret och att se världen för vad den är. Den föreställer en svart triangel på vit botten. Tre streck pekar alltså mot varandra och i de tre hörnen står det good person, good painter and good artist. Mitt i triangeln står det choose one. Du kan bara välja en. Lycka till. Det finns bara ett rätt svar och det kräver självinsikt. Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer who don't believe in anything? We make it out alive. All right, all right. Don't judge in a while. Don't judge in a while. måla nu, 25 år efter att jag började, är som att vakna varje morgon och ha gått igenom en lyckad organdonation. Måleriet är inte längre en yttre akt. Jag behöver inte tänka när jag gör det, utan färgen är som en förlängd del av min kropp. Eller så är jag en förlängd del av färg. Summan gör i alla fall vad summor gör. Vi samexisterar och tänker på saker tillsammans. Är i symbios. Det var tydligt när jag åkte på den där 2 månader långa expeditionen med isbrytaren Oden över ishavet i höstas. Jag målade på båten varje dag i min container på däck 4, vilket var ganska svårt. Och jag förstod att jag inte tidigare, även om jag hävdat att jag har det, har insett i vilken grad jag använder mig av min egen kropp i måleriet. Kanske har jag alltid på land varit i sån kontroll, trots min dåliga motorik, att jag ofta satt ur balans av inre rörelser, inte yttre. Det är helt enkelt en sak att måla på land än ombord på en isbrytare som tuggar sig genom flera års is. Det märks av uppenbara skäl, skriver jag i min loggbok från expeditionen. Jag kan inte pricka rätt med penseln och jag la därför i början passen i ateljén när skeppet stod still för olika provtagningar. Men efter ett tag började jag omfamna det ryckiga och oförutsägbara motståndet. För det är ju sällan fel att sättas ur balans och det märktes i min process. Ett banalt men roligt exempel på hur det artade sig var att lösenordet till min dator var som bortblåst. Samma som jag startat datorn med varje dag i typ 15 år. Helt borta. Var ute låst i 3 dagar. Försökte om igen. Höll på att dö av panik och stress för jag skulle ha en föreläsning för forskarna och visa bilder på målningarna. Nya kopplingar hade uppstått i hjärnan. Precis som vatten rinner och finner nya vägar när en sten läggs i bäcken. Eller hur måleriet förändras när det möter förändrade yttre strukturer. De 35 målningarna jag gjorde på ishavet tog jag med mig in i ateljén som en essens. När jag fick slut på panor hittade jag skivor och annat skrufs i isbrytarens verkstad att måla på. De ska tillsammans med lika många stora bli utställningen Drift och jag är halvvägs nu. Arktis har alltid varit den där skrämmande platsen vid världens ände där hjälten, eller antihjälten, tappar bort sig själv för att hitta något större. Det är en märklig plats för man förlorar alla referenspunkter och tvingas förlita sig på något helt annat. För mig handlade det om att trycka det extrema inre mot något ännu extremare yttre och låta landskapet diktera måleriet. Isen har en förmåga att spegla det vi bär på, vare sig man vill eller inte. Rädslor, drivkrafter och begränsningar. Jag tänker att drift handlar om de där inre krafterna som styr oss. Länkarna mellan kropp och tanke och som isen är en sån tydlig bild av. Ena sekunden är den solid och stabil, i nästa stund smälter den och blir helt okontrollerbar. Det är en bild av vår egen skörhet men också av de spår vi lämnar efter oss som aldrig går att sudda ut, förändra, ta tillbaka. Nu när jag målar rör jag mig mellan 2 axlar, isens horisontella vidd och den vertikala dimensionen i det 4200 meter djupa havet under. Jag tänker jag letar efter en skärningspunkt mellan det upplysta ovan och det mörka djupet. Och hur du skapar en svindel, vilket dels var ett fysiskt tillstånd jag upplevde ombord, dels är ett tillstånd som delar måleriets villkor. Förhållandet mellan närvaro och avstånd, det varma och det kalla, det mätbara och det bottenlösa. Det är i den friktionen människan kan vara i sin dubbla roll. Både som den som är helt utelämnad åt naturens krafter och den som faktiskt förändrar dem. Jag minns från båten när jag skickade bilder på de där små skitiga målningarna. De blev liksom av omständigheterna vildare, råare och grövre än någonsin annars till Christian som var hemma i Hälsingland med våran dotter Varja. Och hur han med en iskall och fruktansvärt klarsynt blick kunde navigera mig genom vad som är bra eller dåligt. Så jävla underbart. Jag skrev då i min loggbok att jag tänkte på vilken gåva det är att ha en konstnärlig kompass som han. Ingen konstnär kan vara en egen ö. Vi måste få spegla våra brister i någon som säger när vi är ärliga och när vi bara posar med handen. Och jag är så glad för att jag har så jävla grym killsmak. Även om jag förstår att de år jag väckt honom mitt i natten för att fråga vad en titel ska vara och undantryckt hans behov för mina behov att måla, måla, måla gjort vårat förhållande till ett moleriskt labb mer än en kärleksrelation. Hur jag lagar fjäskelunch för att jag ska tvinga honom älta titeln med mig igen. Hur jag sitter på fingrarna för att inte vilt gestikulera om min nästa målning. När jag kom hem kom vi av uppenbara skäl på att vi inte ska vara ihop, utan bara göra det vi gör bäst ihop. När jag fick den här kroniska autoimmuna sjukdomen och tänkte att den målningen jag gjorde då kanske var min sista. När jag hängde över byggställningen i ateljén och inte förstod hur jag kommit upp där med mina svullna leder. Men framförallt inte hur jag skulle komma ner. Mitt knä var ju stort som en fotboll. Mitt ansikte svullet och rött som på en liten gris. Min sänka hög som taket. Efter det tänkte jag att varje målning jag gör kan vara den sista. Och faktum är att någon kommer vara den sista. Det gjorde något med hur jag styrde om livet. Jag bestämde mig för att jag ville ha en liten lägenhet. Nästan som min båthytt på isbrytaren. Inte ett stort hus med massa bagage från andra i. Utan nästan inga grejer. Ett ställe man kan låsa och lämna. För jag kanske måste göra expeditioner resten av livet. Och framförallt, ateljén. Min stora, feta ateljé. Med 7 meter i tak och cementgolv och ett lager av färg som skulle räcka om det blev ransoneringsbrist på olja i 5 år framöver. Och garageportar. Jag har ända sedan jag började måla ordnat hela mitt liv för att det ska vara det bästa för måleriet. Och i vissa perioder betyder det olika saker. Det fanns en tid när det var viktigt att vara i allt. Att känna sig kapabel, stimulerad. Eller som då när jag fick D-vitaminbrist för att jag aldrig gick ut ur ateljén. Och kände mig less och började med hästar igen bara för att komma ut. Men nu, när man kommer på att man hänger på kanten och ingenting annat betyder något än att jag får måla, måla, måla. Då kommer jag på att jag ska fan i mig hångla jävligt mycket. Var så jävla kär att jag darrar i mina knän bara jag ser på min samiska major Nicke som jag träffar på båten. Göra roliga grejer med min otroliga dotter Varja och jobba i ateljén med Christian och måla, måla. Bara måla. Och att våga släppa taget. Att låta nya saker växa. Ses i höst på vernissagen. Jag är den som är fullast.
Producent Po Tidholm och tekniker Nima Shams. Skulptören Kajsa von Seipel sommarpratade 2018 om flytten till USA och hur synen på konst förändrades.
Vitt är en problematisk färg. Den är smutsig av all dess historiska hierarki och samtida privilegier. Vitt och fräscht? Nej, vitt och komplicerat. Jag skäms över att jag inte har ifrågasatt det vita i min konst tidigare. Vitt. Jag syftar inte på färgen utan på ansiktsdragen. Jag har en hel del att ta tag i. Sedan jag flyttade till New York har färgen intagit mina arbeten. Jag har lärt mig karva ut snedställda ögon, fylliga läppar. Ansiktsuttrycken kan nog ha blivit mer inbjudande. Obs, de är fortfarande inte gulliga. De har gått upp i vikt, Jag spanar efter andra typer av skönhetsideal som verkar här. Har du stor rumpa? Grattis, det är en tillgång.
Sök efter Kajsa von Seipel i Sveriges Radio-appen.